Välkomna till gudstjänst här i Roseniuskyrkan idag. I Roseniuskyrkan vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Jag heter Martin Helgesson, jag arbetar som predikant här i Roseniuskyrkan och kommer vara mötesledare idag. Predikar idag gör Marcus Preston som är medlem här i Roseniuskyrkan. Idag är det söndagen efter Alla helgons dag och temat för gudstjänsten är vårt evighetshopp. Ja, Herre vår Gud, vi tackar dig som är vår skapare, frälsare och livgivare för att du råder i evighet, för att du är trofast och för att du har gett oss ett hopp som sträcker sig bortom döden och in i evigheten. Vi ber att du ska vara oss nära i vår gudstjänst idag och tala till oss genom ditt ord och din ande. Och vi ber att du ska särskilt styrka och uppmuntra och trösta de av oss som lever på något sätt i dödens närhet. Om det är rädsla för döden, om det är förberedelse inför den eller om det är sorg och saknad efter någon som har lämnat oss. Gud, kom till oss och ge oss en stark tillit och ett tryggt hopp tack vare Jesu uppståndelse från de döda. Kom och var oss nära i den här gudstjänsten. Vi ber i Jesu namn. Amen. Den första salmen vi ska sjunga är nummer 402 om du vill slå upp den i sångboken Lova Herren. Stor är din trofasthet.
Thank you.
dagens evangelietext som vi kommer läsa i sin helhet så småningom, så får vi höra några av Jesu allra mest dyrbara ord till oss. När han säger så här: alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Inte ibland, eller kanske, eller någon gång, oftast inte. Han ska aldrig visa bort oss. Var och en som tror på sonen, fortsätter han, ska ha evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Jesus är själv lösningen på människans största problem, vår synd och vår död. Och här och nu i början på vår gudstjänst så får vi komma till Jesus, och vi får komma till honom trygga med att han aldrig visar bort oss. Och så får vi bekänna vår synd inför honom. Vi får liksom lägga ner den vid Jesu fötter. Och så får vi ta emot av Jesus syndernas förlåtelse, men också det eviga livet, hans uppståndelseliv, som börjar här och nu och som går genom döden ut på andra sidan i all evighet. Låt oss ta vara på den möjligheten och komma nu inför Gud öppet, ärligt, ödmjukt och säga som det är inför honom och lägga fram det inför honom som i våra liv som liksom skaver mot Guds vilja, det som tynger våra samveten, så att vi får lov att också ta emot syndernas förlåtelse och frihet. Vi ber och bekänner tillsammans. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så låt oss tacka. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Tillsammans sjunga lovsalmen. Kom, låt oss nu förenas här.
Thank you. heter Märta och jag är en av söndagsskolledarna här i Rosenhuskyrkan. Och nu är det dags för barnens stund. Så alla barn som vill kan få komma fram ska vi öppna skattkistan. I Rosenhuskyrkan har vi söndagsskola för barn mellan 3 och 10 år ungefär. Och alla som är mellan 3 till 6 år ska gå ner för trappan och ta till höger och stanna vid stoppskylten. Så ska jag och Joyce vara ledare. Och alla som är mellan 7 och 10 år ska gå till vänster och så ska Gunnar.
Gud, tack för att du är densamme dag efter dag och tack för att du alltid är barnens vän. Tack för alla barn som är här i Rosenhuskyrkan idag. Och med dem och ta hand om dem i söndagsskolan, välsigna deras ledare och den tid de får tillsammans för att lära sig om dig. Gud, du som omsluter både levande och döda, till dig sätter vi vårt hopp och ser fram emot den dag då vi ska få möta dig sådan du är. Ge oss del av det liv som aldrig dör. Genom Jesus Kristus, vår frälsare. Amen. Dagens gammaltestamentliga text kommer från Jobs bok. Från kapitel 17, verserna 15 och 16. Var är då mitt hopp? Vem kan se något hopp för mig? Kommer det ner till dödsrikets bommar? Sjunker vi ner tillsammans i stoftet? Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi står också upp om vi har möjlighet för att höra dagens evangelium som kommer till oss från Johannes evangeliets 6:e kapitel, verserna 37-40. Så säger Jesus: alla som fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska förlora någon enda av alla de som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ja, detta är min fars vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Vi sjunger nummer 552 i Lova Herren. Min framtidsdag är ljus och lång.
Jag ska predika över dagens brevtext som är hämtad från första Korintierbrevets 15 kapitel, verserna 35 till och med 49. Nu kanske någon frågar: hur uppstår de döda? Vad har de för kropp när de kommer? Du oförståndige. Det du sår får inte liv om det inte dör. Och det du sår har inte den form det ska få, utan är ett naket korn, kanske av vete eller något annat slag. Men Gud ger dig den form som han har bestämt, och åt varje frö dess egen form. Alla kroppar är inte av samma slag. Det är skillnad mellan människors, boskapsdjurs, fåglars och fiskars kroppar. Det finns både himmelska kroppar och jordiska kroppar. Men de himmelska kropparnas glans är av ett slag, och de jordiska kropparnas glans av ett annat slag. Solen har sin glans, månen en annan glans och stjärnorna en annan. Och stjärna skiljer sig från stjärna i glans. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått i ringhet uppstår i härlighet. Det som blir sått i svaghet uppstår i kraft. Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Finns det en jordisk kropp, finns det också en andlig kropp. Så står det också skrivet. Den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den sista Adam blev en livgivande ande. Men det första var inte det andliga, utan det jordiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan kom från jorden, av jord. Den andra människan kom från himlen. Så som den jordiska människan var, så är också de jordiska. Och så som den himmelska människan är, så är också de himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, ska vi också bära den himmelska människans bild. Den kultur vi lever i idag skulle man nog kunna säga har ett ganska stort fokus på, men också ett något komplicerat förhållande till den mänskliga kroppen. Jag exemplifierar med en dokumentär som släpptes i början av året. Den heter Don't Die, Dö inte, mannen som vill leva för evigt. Och huvudpersonen i den här dokumentären är en tech-miljardär som har blivit en slags frontfigur för den så kallade longevity-rörelsen. Longevity betyder långt liv. Och hans liv innehåller, kan man säga, en kombination av kosttillskott, träning och övervakning av en rad medicinska värden som beskriver kroppens tillstånd. Och målet med detta är att fördröja åldrandet, eller i hans termer åldras baklänges, och därigenom förlänga livet här. Och många skulle säkert säga att det här är något av ett extremt exempel. De flesta går inte så här långt. Men kanske är det ändå ett exempel som kan illustrera en större trend eller ett fenomen i vårt samhälle där vi ser på vårt liv som en tid då vår kropp, alltså vår livslängd, vår styrka, vår skönhet på olika sätt ska optimeras och förbättras. Det här är såklart inget nytt fenomen, men det verkar som att med dagens teknologiska utveckling så når det här nya höjder. Och en bidragande faktor till det här verkar vara en slags frustration som vi människor känner inför vår egen kroppsbegränsningar. En frustration inför vårt åldrande och kanske då framförallt inför det faktum att vi är dödliga. Vi upplever oss bundna till våra kroppar. Och med tanke på den tid och de pengar som spenderas på den här optimeringen och fixeringen i kropparna, så är det underförstått att det är livet här och nu som är det som spelar roll. Och det är egentligen det som allt som finns. Och döden får ses som det ultimata slutet för mitt jag och min existens. Texten som jag ska predika över handlar om kroppen, men den handlar också om döden. Och framförallt hur det för någon som följer Jesus är så att döden inte innebär slutet för vårt jag. Den här texten hittar vi alltså i kapitel 15 i första Korintherbrevet, och hela det här kapitlet är ett långt sammanhängande argument eller resonemang från Paulus till vissa människor i den här kristna församlingen. Och bland dessa människor så verkar det ha förekommit också där ett något komplicerat förhållande till den mänskliga kroppen. Och utifrån vad vi kan läsa i det här kapitlet så är det egentligen inte helt tydligt exakt vad problemet var, alltså vad Paulus argumenterar mot. Men det verkar ha att göra med att de hade svårt att se att människor fysiskt, kroppsligt skulle kunna uppstå efter döden. Och även om bakgrunden där och då och deras kontext såklart är väldigt annorlunda jämfört med vår, så är frågan om vår kropp och döden ständigt aktuell och egentligen väldigt konkret, alltså väldigt fysisk. Människorna i Korint levde för 2000 år sedan, och man kan tänka sig att i deras liv så var kroppens begränsningar och döden mer närvarande i livet jämfört med idag. Alltså det var mer tydligt rent fysiskt vad som hände med människor efter döden jämfört med idag. Och mot denna bakgrund så skulle man kunna tänka sig att de kände en slags avsmak inför tanken på att döda kroppar rent fysiskt skulle kunna få liv igen. Men nyckelfrågan både idag och för människorna i Korint är egentligen vad det innebär att vara människa och att ha en kropp, och vad innebär detta för livet efter döden. Jag kommer att dela in predikan i tre delar. Del 1 kallar jag för vår vackra kropp. Del 2 vår väntande kropp, och del 3 den man som har gått före. Del 1, vår vackra kropp, och nu kommer det ligga ett visst fokus på vår kropp i livet här och nu, alltså som vi ser och upplever den här. På ett par ställen i kapitel 15 så återkommer Paulus till den första människan, Adam. Och det gör han också i vår text. Och bakgrunden till detta är en vers som vi hittar i Bibelns början. I första Mosebok, kapitel 2, vers 7 läser vi: och Herren Gud formade människan av jord från marken och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Gud formade, Gud blåste in livsande, och människorna blev levande. Och det här är någonting, säger någonting grundläggande om vad det innebär att vara människa. Så utgångspunkten är vår kropp som vi upplever den här och nu och som skapad av Gud. Men vad tänker då vi människor när vi faktiskt ser på vår kropp? Genom historien och också idag så finns det kanske två diken vi riskerar att hamna i. Antingen att vi ser ner på och nedvärderar vår fysiska kropp, att vi överbetonar kroppens begränsningar, eller å andra sidan att vi övervärderar vår fysiska kropp och förnekar kroppens begränsningar. Men den här texten och dess syn på den mänskliga kroppen talar emot båda dessa diken. Så hur ska vi då enligt den här texten se på vår kropp? Paulus börjar med några liknelser. Och först så liknar han våra kroppar här och nu vid ett frö som planterats i jorden. Och utifrån den här liknelsen kan man säga två saker. Det första är att våra liv här och nu och ramarna för vårt liv är definierade och uppsatta av Gud. Det är inte vi själva som sätter ramarna för våra liv. Fröet behöver få rätt förutsättningar för att växa, och vi människor lever efter Guds förutsättningar och under Guds omsorg. Och den andra punkten man kan ta med sig är att livets slut är inte det ultimata slutet för mitt jag. Ett frö som läggs i jorden kommer under rätt förutsättningar att omformas till något större och något vackrare. Genom fröets död inom citationstecken så kommer alltså en ny form av liv. Så den här texten säger någonting om ramarna för vårt liv och hur vi ska se på vår kropp inom de ramarna. Fröet i den här texten är ju inte någonting meningslöst som bara ligger i jorden och väntar på att förvandlas. Utan fröet i sig har unika egenskaper, vilket Paulus också talar om. Så var glad för den du är. I psalm 139 i Bibeln läser vi: jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk, min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. Så grundförutsättningen här är en positiv bild av människan som skapad och som en människa som har en kropp som tjänar ett syfte. Så oavsett dina känslor eller vad världen runt omkring säger, så är det sant att du är underbart uttänkt och skapad av Gud. Och Paulus talar om hur olika kroppar har olika slags glans. Våra kroppar har alltså formats för att tjäna sitt syfte här på jorden. Och Paulus knyter an till det goda i Guds plan för varje människa som Gud har skapat med den kropp, den personlighet och de egenskaper som han önskat. Men så säger texten också någonting om livets slut. Och den här texten rör sig i gränslandet mellan liv och död. Och frågan är vad som händer med vår kropp. Och man kan säga att i den här texten så finns det en spänning mellan kontinuitet och förvandling. För ett frö som blir till en växt så vet vi att det finns både kontinuitet och förvandling. I fröet finns beståndsdelarna som krävs för att växten ska bli till. Men vi kan också se med blotta ögat att fröet har förvandlats till ett nytt livsstadium. Och på samma sätt talar Paulus alltså om oss människor. Han talar om en förvandlad uppståndelsekropp som fortfarande är unik och som fortfarande är du. Han talar inte om uppståndelse av den döda kroppen eller om människor som uppstår i exakt samma kropp som tidigare, så han talar emot det som det verkar som att vissa i Korint tänkte. Mitt jag, min kropp och min personlighet är alltså skapade och givna till mig av Gud. Allt detta ingår i vad det är att vara människa. Detta precis som alla människor sedan de första. Och den här sanningen är ju en härlig kontrast till att ständigt sträva efter att optimera eller få den perfekta kroppen i detta liv. Den här kroppen, det här livet är inte allt som finns. Och det här är ju inte en liten sak, utan det är hela poängen med texten. Och det innebär att det finns något bortom döden, alltså det som vi och vår kultur lätt ser som det absoluta slutet för mitt jag, för min existens. Jag går in på predikans andra del. Vår väntande kropp. Om kulturen idag och vi kanske tänker att kroppen här, det är det vi har och det är det här vi ska optimera, så blir andra sidan av det här att vi behöver undvika att tänka på eller förtränga vår mänskliga svaghet och vår kropps begränsningar. Och det här gäller framförallt inför döden. Och Paulus använder nu tre ord för att beskriva vår nuvarande kropp. Han talar om förgänglighet, ringhet och svaghet. Och den här beskrivningen av vår kropp tar ju emot väldigt mycket i vår kultur, där vi tycker om att fly undan vår egen svaghet. Men verkligheten som Paulus beskriver är att vår mänskliga kropp blir gradvis svagare och ömtåligare på olika sätt, och sjukdom och ålder och andra saker som gör oss svagare ligger också i vad det innebär att vara människa. Människor idag riskerar kanske att göra kroppen till en slags gud i våra liv. Vi tänker att vi har kontrollen över förutsättningarna här. Så istället för att vi vill tänka på kroppen som förgänglig eller under ringhet eller svaghet, så skulle vi kanske hellre tala om vår egen kropp i termer av oförgänglighet, härlighet och kraft. Vi tycker alltså om att skapa oss en illusion om odödlighet. Men i den här texten så hänger de här orden, oförgänglighet, härlighet och kraft, inte ihop med vår kropp som vi ser och upplever den här och nu, utan de talar snarare om att det finns mer än bara det vi ser och upplever här och nu i att vara människa. Alltså begreppet människa innefattar mer än bara vår fysiska kropp. Och att det finns en framtida förvandling av kroppen. Paulus talar om den här förvandlingen. Det står: det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått i ringhet uppstår i härlighet. Det som blir sått i svaghet uppstår i kraft. Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Och de här raderna är verkligen en källa till hopp och tröst. Därför att det talas om en målbild som är en förvandlad kropp som samtidigt växer fram ur det som är du här och nu, det du är skapad till. I ditt liv ser du kanske spår av förgänglighet, ringhet, svaghet. Eller du ser det kanske i andra människors liv. Kanske trots att du helst inte skulle vilja göra det eller erkänna det. Du ser kanske hur människor som tidigare varit starka och livskraftiga blir svagare och på något sätt en skugga av sitt forna jag. Och detta särskilt i mötet med döden, då livet känns som mest avlägset. Och det är också i dessa stunder som det är svårast att förneka livets och kroppens yttersta begränsningar som kommer med att vara människa. Denna text talar alltså om att från vår yttersta svaghet, alltså dödens stund, kan det komma förvandling. Till vad? Jo, till det vi kanske strävar efter i livet här och nu. Oförgänglighet, härlighet, kraft. Som ett frö som växer upp så sker en förvandling. Och att vara människa innebär alltså att det finns möjlighet till denna förvandling. Och målbilden som Paulus beskriver är det han kallar för en andlig kropp. Och det här uttrycket kan kanske kräva en viss förklaring. Och därför kan vi än en gång återvända till skapelseberättelsen. Gud formade de första människorna, gav dem en kropp, gjorde dem levande. En kropp anpassad för ett liv på den här jorden. Det är denna version av oss själva som Paulus kallar för vår jordiska kropp. När han talar om andlig kropp så är det inte ett likhetstecken med ande, alltså något okroppsligt, utan snarare en nyskapad kropp som är anpassad efter något annat, som är anpassad efter ett nytt kommande liv, ett liv fullt utfyllt av Guds ande. Predikans tredje och sista del kallar jag för den man som har gått före. Än en gång, hela det här kapitlet är en sammanhängande argument för de dödas fysiska, kroppsliga uppståndelse efter döden. Men hela förutsättningen för det här resonemanget från Paulus är att det finns någon som har visat att detta otänkbara är möjligt. Och denna någon är Jesus. I början av kapitlet så hänvisar Paulus till ett antal skäl att tro på att Jesus faktiskt uppstod kroppsligen efter hans död. Och i slutet av vår text så kommer nu ett antal kontraster mellan Adam, som alltså har refererats till tidigare, och denne Kristus. Och det är nu som hela argumentet vävs samman, kan man säga. Därför att det blir här vi ser kontrasten mellan vår nuvarande kropp och vår kommande kropp. Tidigare i kapitlet, i vers 20-23, läser vi: men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda, som förstlingen av de insomnade. Eftersom döden kom genom en människa, kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom alla dör i Adam, så ska också alla göras levande i Kristus. Men var och en i sin ordning. Kristus som förstlingen och därefter när han kommer, de som tillhör honom. Och i vår text läser vi: den första människan Adam blev en levande varelse. Den sista Adam blev en livgivande ande. Jesus uppståndelse gör honom till en föregångare, den som först uppstod, som visar att det är möjligt. Och Jesus som uppstånden gör honom till den som ger liv till alla som väljer att tillhöra honom. Och hoppet för oss är att förvandlas från Adams bild till Kristus bild. Och i detta finns en kontinuitet men också en förvandling. Så uppmaningen till oss blir, vill vi tillhöra Jesus med ett löfte att formas efter hans bild? Och det innebär egentligen, vill du ta del av allt vad det innebär att vara människa, både här och nu, men också inför evigheten. Förebilden är alltså Kristus som har gått före i döden. Om vi strävar efter att optimera och förbättra vår kropp med en slags illusion om vår egen odödlighet, så missar vi målet. Därför att det finns någon som verkligen har besegrat vår slutliga fiende och visat att det finns ett liv på andra sidan om döden. Jesus död och uppståndelse blir hopp för dig som faktiskt kan se livets svaghet och bristfällighet här och nu. Det blir hopp för dem som har gått före oss i döden. Och det visar oss att det som för en människa kan verka vara det svagaste ögonblicket, nämligen döden, kan egentligen leda till sann oförgänglighet, härlighet och styrka. I sin uppståndelse blev Jesus den första andliga kroppen och en garant för att samma kropp väntar de som väljer att följa honom. Den andliga kroppen är en förvandlad kropp upprättad för ett liv i anden. I vår text kallas Kristus för en livgivande ande. Och när jag läste detta och i sammanhanget med de liknelser som Paulus använder sig av, så kommer jag att tänka på ett citat som jag hörde nyligen och som passade ganska bra. Det är ett citat från en bok som heter Den eviga människan av en författare som heter Chesterton. Och det är en beskrivning av ett möte mellan några kvinnor och Jesus efter hans uppståndelse. Fritt översatt. När Kristi vänner kom till graven i gryningen den tredje dagen fann de stenen bortrullad och graven tom. På olika sätt kom de till insikt om det nya undret. Men de förstod knappt att världen hade dött under natten. Vad de såg var den första dagen i en ny skapelse med en ny himmel och en ny jord. Och i en trädgårdsmästares gestalt vandrade Gud än en gång i trädgården. Inte i kvällskylan utan i gryningens svalka. I Bibeln läser vi hur Gud skapade de första människorna, gav dem livsande och en plats i trädgården på jorden. Han har skapat oss och gett oss en plats här på jorden. Men när Jesus dog och uppstod skapade Gud något nytt och världen förändrades. Genom det mörkaste mörker uppstod Jesus. Sedan dess vandrar han liksom en trädgårdsmästare som vill få människor att växa i den nya skapelsen. Och det vill han också med dig. Vi ber.
Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.
Stadig grunn.
Jesus, vi prisar dig för din seger över döden som blivit vårt eviga liv. Och vi ber för din kyrka runt om i hela världen att du ska styrka henne och leda henne och hjälpa henne att vara troget vittne om din seger. Låt evangeliet få nå ut, inte minst till alla de människor som runt om i vårt land den här helgen har reflekterat över döden och dödligheten, som har besökt gravar och tänt ljus, som har sörjt och saknat sina nära och kära. Herre, låt dem få lära känna Jesus, dödens erövrare, och få del av det eviga livet. Herre, vi ber för det missionsuppdrag du gett oss i ELM. Vi ber för vårt arbete här i Stockholm, i resten av Sverige, i Östafrika, i Sydamerika och Främre Asien. Vi ber för planteringen i Frösunda, Solna. Vi ber att du styrker och leder den gruppen. Tack för de relationer som uppstått och för det intresse som finns bland människor att få höra mer om dig. Låt ditt ord få slå rot i Frösunda, vi ber. Herre, vi vill också ropa till dig inför all den nöd och förtvivlan och ondska vi ser i världen just nu. Herre, vi tänker på offren för massakrer i Sudan. Herre, så lite av världens uppmärksamhet tycks rikta sig dit. Och vi ber att du ska sända hjälp, fredsbevarande styrkor och hjälparbetare och förnödenheter av olika slag för att skydda civila liv och komma med fred och försoning. Herre, vi ber för kriget i Ukraina. Vi ber att Ukrainas folk ska få leva i fred igen. Vi ber att du bevarar dem inför hösten och vintern och kylan och attackerna mot infrastruktur. Skydda dem från krigets ondska, Herre. Vi ber för all splittring i Mellanöstern, och vi ber inte minst för den sköra vapenvilan mellan Israel och i Palestina. Herre, låt vapenvilan bestå och låt långsiktig fred får byggas upp så att människor på båda sidor kan få leva i trygghet. Vi ber för vårt eget land Sverige. Vi tackar dig för friheter och rättigheter och tryggheter vi har. Och ber om din ledning av alla de som fått ansvar i vårt land. På riksnivå, regional nivå och lokal nivå. Vi ber för vår stad Stockholm. Välsigna alla människor som lever och arbetar här. Vars möda vi får skörda goda frukter av. Människor som som vi möter till vardags, som vi arbetar med eller bor nära. Välsigna dem och hjälp oss att ta vara på våra liv här i den här staden och vara till välsignelse för den. Genom våra relationer, vårt boende, vårt arbete och studier. Genom att vara goda grannar. Herre, vi ber för oss själva här i Roseniuskyrkan. Vi ber att du ska trösta dem som gråter, Gud. Vi ber att du ska vara nära dem som är ensamma eller sjuka. Vi ber att du ska vara hos dem som njuter av glädje och framgång i sina liv. Vi ber att du ska välsigna våra relationer. Att du ska hjälpa oss att vara en öppen och välkomnande plats för människor som söker dig. Som inte är självklara i sin tro eller som inte har enkla, välordnade liv. Hjälp oss att se och välkomna varandra, Gud, tvärs över de olikheter som så lätt annars delar upp oss. Herre, var med oss när vi lämnar kyrkan och går ut i din tjänst på olika sätt i vår vardag. Ge oss tro, ge oss hopp, ge oss kärlek. Hjälp oss att gå med dig dag för dag och hålla oss nära dig tills den dag vi får möta dig igen. Så ber vi, Herre, den bön du själv lärde oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat var ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.